99,9. Det är, vad är det nu? Jo, det är en tisdag den 20 juli 2004. God morgon, heter Lasse och finns här på vardagmorgonen mellan 7 och 8. 7:30 är klockan och vi har underbart vacker sol över Nacka just nu. De sa här att det skulle vara slut på det här regnandet ett tag. Vi skulle få lite sol idag. Halvklart säger väl prognosen, mera torrt sådär, och imorgon samma sak. Men varmt, 24 grader varmt ska det bli. Just nu så pekar det på 16 grader på termometern här. Och 23 grader under morgondagen. Då det kanske blir lite mera molnighet. Solen gick upp 4:10 i morse och går ner 21:40 ikväll, och vinden 5 meter per sekund nordostlig. Ernesto Cortázar står för musiken på Radio Nacka 99,9. Hans utgivare är radioföreningen Nacka. Jag har tvungen hjälp på min mamma här som bankar på dörren. Han hade fått en näsblod, hon stod och duschade. Det var fullt med blod på golv och mattor. Jag var tvungen att hjälpa henne. Sådär, men nu är det upptorkat i alla fall, så att han slipper få någonting intorkat. Kan vara bra. Var var jag någonstans? 20 juli 2004, klockan är 7:29 och det kommer bli väldigt varmt, 24 grader. Termometern stod på 16 grader senast jag tittade, nu står den på 23. Fast den är i solen. Så det kommer bli en varm dag, lite sådär, ja, klart till halvklart. Så att nu kanske den här varma sommaren egentligen är här. För imorgon ska det bli ungefär samma väder. Och kanske nästan lite mer molnighet. På torsdag dag, då kanske blir regnskurar igen. Men på fredag kanske blir lite bättre igen. Så där håller det på. Jag vet inte, ja. Det verkar gå lite trögt med sommaren det här året. Och det är alltid bäst väder på vårarna så där. Men klart det var lite regnigt den här våren också. Ja, jag vet inte. Ja, vad händer ute i stora världen då? Det verkar inte gå så vidare för Yasser Arafat. Han är en ganska korrupt ledare. Jag vet inte om EU har börjat fatta det nu snart, men droppar man kanske nådde. Han utsåg en av sina kusiner till säkerhetschef och då blev det mer och mer uppror. Ja, Yasser Arafat lever högt på pengarna från Europeiska unionen naturligtvis, och en del skickar han till, eller det vet hon som tar hand om det. Hans fru har han i Paris, hon lever i Paris. Hon får hanka sig fram på, ni minns inte om det är 10 000 dollar i månaden eller vad det är hon får hanka sig fram på. Det är klart det är dyrt i Paris. Jag vet inte vad en cappuccino kostar där. Men så hon, men det är väl för att de får så mycket pengar från Frankrike då. Och Jacques Chirac har ju onekligen betett sig lite underligt här under tiden av, efter de senaste antisemitiska våldsdåden som har varit ganska många i Frankrike. Även om faktiskt Chirac har uttalat sig emot dem. Och det var faktiskt det nu senast med en kvinna på en tunnelbana som sa att hon blivit överfallen. Men det visade sig att det var en uppdiktad historia. Men annars har det varit väldigt många antisemitiska dåd i just Frankrike. Och i ett tillfälle så sa Sharon här nyligen i tal någonting han har sagt tidigare som Israel har sagt ofta, att de välkomnar judar från hela världen och flyttat till Israel. Och då tyckte Chirac att det är nu så hemskt, så får man inte säga. Så då Chirac återigen uttalade sig något konstigt. Precis som man gjorde mot de här östländerna nyligen. De här forna kommunistländerna som äntligen har blivit fria och vill komma i EU. Och de har ju en helt annan syn på det här med kommunismen än vad Jacques Chirac har. Det är lite här från Jean de Gaulle, eller på att säga Charles de Gaulle. Så jag vet inte vad man ska säga om Frankrike. Är de med i den här västliga demokratiska alliansen eller är de inte? Är de egentligen för en demokrati i EU i världen? Jag vet inte. De har ganska stor, de har faktiskt den största spionverksamheten i USA. Som flest spioner där. För att lurka ut saker, och Kina kommer faktiskt på andra plats. Annars är Kina naturligtvis på gång med att skaffa sig egna vapen så mycket de kan, som ska kunna ta över Taiwan igen, vilket de vill. Så det verkar väl som historien går i cirklar. Det rullar på, precis som jag sagt. Det är bara en liten snabb rekapitulation av det vi brukar gå igenom här på morgnarna. Det verkar som allting ungefär som det brukar. Och för er som har lyssnat på det programmet är lite insatta, så det jag berättade bara vanliga vardagsnyheter, kommer inte som något nytt, så att därför gick igenom det lite snabbt. Men jag har märkt att för många, det är ju så här att media i Sverige är väldigt vinklat och tar upp bara några få saker och berättar några få saker. Så folk som bara följer svenska media, så kommer väl såna här saker som nyheter. Och vad är det här? Nej, men vad är det här? Vad är det här? Det säger faktiskt mer om hur vinklad den svenska medievärlden är. Så jag råder alla verkligen att ge ut nu på internet som finns och kolla lite vad som verkligen händer. Det finns faktiskt en hel del saker som aldrig berättas här i Sverige. Ja, ska vi ta några i högen? Vad ska vi ta? Ja, Kina ska ha olympiska spelen 2008 och man förbereder sig i full gång. Till exempel så flyttar man tiotusentals oppositionella. Man går in i deras hem och med våld plockar man dem ut ur deras hem och skickar bort dem långt ifrån Peking så att de inte ska märkas när alla kommer till olympiska spelen 2008. Så tänk på det när olympiska spelen kommer, eller om du tänker resa dit, att det är så fredligt och lugnt där. Det är för att de som utgör skulle kunna protestera redan utdragna sina hem och ivägskickade. Om de har skrivit någonting kritiskt på internet och som man skulle kunna läsa i Sverige till exempel, då blir de fängslade eller avrättade. Så är Kina idag. Och det har man inte mycket om. Och det finns två idéer om man ska förhålla sig till Kina. Eller sådana här diktatorer, ska man säga, i allmänhet. Ska man stänga av alla kontakter med dem, eller ska man försöka engagera dem genom att handla med dem, för då kanske de blir snällare. Ja, det verkar inte som de blir det. Kina har inte blivit det. Och det blev inte Nazi-Tyskland heller när man handlade med dem förra andra världskriget. De blev inte trevligare och snällare för att man handlade med dem. Sverige provade och sålde ganska friskt malm till Nazi-Tyskland. Så det verkar vara en del som inte fungerar. Men det finns naturligtvis en hel del folk här i väst, kapitalister, som vill passa på att göra pengar. Och de skiter väl i om folk blir förtryckta i Kina idag, om det kinesiska imperiet startar ett världskrig imorgon. Så historien går igen. Det är därför det är så viktigt att kolla historien och försöka lära sig av den och se. För den som inte lär av historien är dömd att återuppleva den. Så det ser väl ut som vi kommer få ett nytt världskrig igen med Kina som en instigator. Och även Iran och Kina. En av taktikerna Kina använder är att använda proxy, det vill säga att inte alltid själva hålla yxan, utan att ha andra regimer och juntor som man stöder, som Nordkorea till exempel, som då ser ut som de riktigt skurkaktiga och farliga. Och Kina förbereder alltså med militär upprustning på alla sätt och vis, atomubåtar och vanliga ubåtar. Man är ute på internet och har en hel del sådana spyware som kollar folks datorer. Man har utvecklat en bomb för att kunna slå ut elnät och så vidare i ett krig. Och man sponsrar, hjälper andra länder och vidare då terrorgrupper som ska kunna anfalla väst. Så att man inte i väst riktigt vet var anfallet kommer ifrån. Man tror att det kanske är uppdelat på flera olika håll och sådär. Det finns en hel del sånt här i världen och jag hinner liksom bara skumma på ytan och berätta några få saker, eftersom det inte berättas i svenska media. Så att jag vill bara tipsa lite och uppmana att gå ut och kolla. Man kan gå till min hemsida, för där har jag länkar vidare till andra ställen där man kan lära sig mer. Man kan gå till radiolars.com. Igår så lärde jag mig en annan sån här frontorganisation. Det är alltså så att många av de här diktatorerna och våldsverkarna skaffa i frontorganisationer. Vet, Svenska Freds var ju utsatt för att Sovjet sponsrade Svenska Freds, för att som en del i Sovjets krigsförberedelse för att kunna använda krig, så stödde man fredsgrupper här i Europa för att minska det europeiska försvaret, så att det skulle vara lättare. Jag menar, om man satt där i Moskva jämförde kostnaden mellan olika missiler och atomvapen man ville bygga och tanks, så jämförde det med pengar till fredsrörelsen, så var det ibland kostnadseffektivt att ge pengar till fredsrörelsen här i Europa för att öka krigsförberedelserna, stärka dem. Och en sån här organisation hörde jag om här i USA. Den heter Wheels of Justice. Och då har man, det är alltså såna här diktatorer och krigsivrare som, och vänsterfolk som har satt upp. Men de har försökt att täcka det genom att låtsas som man kommer fredens budskap. Så man har designat bussar som ser ut som de är handmålade och som ser ut som de är liksom lite hippieformade, lite bokstäver, lite sådär, syrligt håller på sådär, bokstäver som är lite handpålagda där det står Wheels of Justice, lite knövligt och knalligt, så det ska se ut som det är hemmagjort då. Så går man runt i skolor och pratar. Det är ganska cynisk kamp som pågår. Jag vet inte om ni hörde, ja, det var för ett halvår sedan, det var en amerikansk ung kvinna som hade varit i Palestina och blivit överkörd av en bulldozer. Hon hade stått i vägen för ett hus som skulle rivas från den officiella storyn. Men det var inte riktigt den äkta storyn, och en del av bilderna på henne har man doktorerat och fixat och trixat. Så att det pågår en hel del sånt här skumraskeri i världen. Och när man sitter här och kollat, jag har varit utomlands i många år och kollat media runt hela världen, kollar fortfarande. Så när man kommer hem till Sverige och ser att det är väldigt lite som berättas i Sverige, så blir man lite frustrerad. Och hur ska man kunna liksom berätta om allt det här? Och det är svårt att göra på en gång i ett drag. För det är en väldigt långsidig hjärntvätt eller propaganda, kan man säga, som pågår i Sverige. Det är mer en kultur i media. Det är inte så att det är några få fall så här, utan att det är en långsiktig, långartad kultur. Så att det är svårt att... Och det är framförallt känslomässig propaganda. Så att det här är liksom ingenting som man kan ändra bara genom att beskriva några få fakta här. Så att internet kan väl vara en förhoppning, om det får vara fritt och öppet, att det möjligen kan ändra på saker och ting. Men det är inte så lätt. Jag vet flest personer som har försökt att diskutera med internetsida som Socialdemokraterna uppe i Norrbotten har. Och då är det flera som har berättat de olika fakta för dem, och de vill inte höra. De bara stänger av debattörer som berättar sånt som inte stämmer med den officiella socialdemokratiska bilden. Även om det inte är sanning, även om det är sanning, menar jag, så låtsas de att det inte är sanning och sådär. Så att det är lite trist. Så länge vi har fred och frihet så är allting bra. Men så var det ju förra de stora världskrigen också. Peace in our time, sa Chamberlain. Och när 1900-talet gick in och började, så trodde många att nu skulle bli fredens århundrade och så vidare. Så historien går igen. När kalla kriget var slut, kan man säga, när muren föll, så trodde många att nu är jag av med det här, nu är det fred. Och så växte terrorismen upp. Så historien går igen. Och mönstren går igen. Och tyvärr är det så att de som tror att de är goda och fredliga, vill fred och är snälla, det är egentligen de som ställer till mest elände. Case in point, Jimmy Carter, som tyckte det var hemskt att vi ska stödja Shahen av Iran. Ska vi stödja en sån här liten diktator i Iran? Varför det? Så drog han annan stöd till Shahen av Iran, och så kom då Ayatollah Khomeini och mullorna. Och idag så är det fortfarande en av de starkaste krafterna för terrorismen i hela världen. Hon stödjer en hel del av terrorismen i Mellanöstern, apropå Yasser Arafat som jag började prata om. Och som möjligen också har varit inblandad mer i 11 september än vad vi hittills har fått reda på. Kommer fram mer och mer uppgifter om det. Så går det när man försöker vara snäll och snäll mot ondskan, så att säga. Går inte att backa för det. Och vi i Sverige har haft tur med länder som har skyddat oss, så att vi har sluppit bli indragna i krig. Ja, man får helt enkelt vara glad för den tid man har tills det blir krig igen, och försöka göra bästa av den tid man har. Det är synd bara när det finns krafter i Sverige, de etablerade politiska partierna. Tänk först på socialdemokratin, eftersom den är störst och starkast. Både dess medlemmar och även dess höga ledare, som inte verkar ha respekt riktigt för demokratin, när man kan stödja en sån som Fidel Castro på Kuba. Det där är bara ett helt ofattbar historia. Man kan stödja en miljardär som sitter på en ö och förtrycker sitt eget folk. Helt ofattbart. Och Pierre Schori har då hyllat honom som en stor ledare, stor hjälte. Det är helt... Så jag vet inte, det går liksom inte att försvara sånt här. När vi försöker diskutera med Socialdemokraterna då, varför de stödjer sådana diktaturer, så vill de bara inte höra tala om diktaturer, det känner vi inte igen. Så de vill inte ha någon sån diskussion alls, som stänger av det helt. Ja, så det finns en hel del att lära, och en hel del. Och om man bara känner till vad som händer i Sverige och följer svenska media, så är man ganska så isolerad ifrån världen. Så jag kan bara råda gå till radiolars.com, där jag lägger upp lite länkar. Jag ska lägga upp lite fler länkar till olika saker som man har chans att lära sig lite mer om vad som händer där ute. Svensk utveckling. Sverige speglar av Amerika så ofta, och den här utvecklingen finns även i USA, där många av de värsta kommunisterna på den tiden, som alltså var betalda från Moskva, ingick i en konspiration, världskonspiration, bokstavligt talat. Betalda av KGB, eller jobbade för dem, även utan pengar. Många av dem som tillhör de värsta vänstern då har nu kommit in i Demokratpartiet i USA. Så det rullar på fortfarande. Det är så att historien rullar ganska långsamt och saker kommer igen. Och då ser man hur många av dem får stöd av vänstertyper i Sverige. Och det är logiskt på sitt sätt. Och allt av det här är väl inte medvetet, utan en del är en fråga om kultur, kan man säga. Men, och det är en sak. Men som i George Orwell, som han skrev om nyspråket, så har då ett helt språk och till förhållningssätt tagits över de här vänstertyperna. Så att det som låter som fred och som trevligt och fint känns då som vänster. Och det som, när man pratar sanning och berättar om verkligheten, så låter det höger och otrevligt och fult. Det har liksom blivit en sån här känslomässig indoktrinering, och det är den som är starkast. Det är liksom där det starkaste sitter. Jag berättade tidigare om en sån här buss som var målad i det som skulle se som fredsfärger och lite hippieartat, när egentligen är alltså mördardiktaturer som sponsrar det. Så det är en form av kulturkrig här, och ord blir övertagna. Och en del av det här måste faktiskt vara medvetet. Jag tänker på nyhetsrapportering, när det liksom inte bara kan vara att rulla på så lätt. Hur man, om det är någon som inte företräder de politiskt korrekta åsikterna, så sätts etiketten kontroversiell för. Eller konservativ. Men om det är någonting positivt, så sätts inflytelserik. Kanske några mer positiva etiketter. Det pågår hela tiden. Lyssna på nyheterna, ska ni höra, när det kommer sådana små etiketter. Och hur man kallar en del för... En del sådana här grillaband för grilla, och en del för miliser. Och man sätter ord som högerextremister för och sånt här, och populister ibland. Det finns en hel batteri av sådana ord. Och adjektiv som liksom bara kopplas för det, som egentligen inte hör hemma i sin nyhetsrapportering. Men som finns där. Och det är en del av den här dagliga känslomässiga indoktrineringen som pågår i media. Så det är så det fungerar. Och hela socialismen är mer av en religion än en... Det låtsas vara en vetenskap. Marx försökte låtsas att det var en form av vetenskap, med bara slängde en massa sådana teorier. Det skulle se ut som vetenskapliga teorier liksom, men det är bara bullshit. Det är verkligen kejsarens nya kläder. Så det är... Det rullar på, och ja, jag vet inte. Jag hann inte förbereda. Jag kom av mig lite här när jag var tvungen att hjälpa min mamma, så jag hann inte precisera allt så tjusigt som jag skulle vilja, men ni som har tagit programmen vet ju ungefär vad det handlar om i alla fall. Och för alla andra så är det, va? Vad är det här? Hey, vad är det konstigt? Vad är det för underligheter? Men vad är det för konstigheter det där? Om man tänker så, det visar sig att man, då är det ett tecken, ett kvitto på att man är marinerad i den svenska marinaden av politisk korrekthet och tänkande åt ett håll. Så att, och då, det är ingenting det kommer komma ur lätt. Det kommer tänka att vad är det han säger? Det är konstigheter där. Men okej, då vet ni att, då borde ni veta att ni marinerade den svenska hjärntöten. Och det är lustigt att det är folk, men ta George Orwell som skrev om det här för så länge sedan. Till exempel, det finns många. Jag menar, det var redan på 1700-talet som de som formade USA formulerade en del av de här farorna med staten och hur man måste dela på makten, dela upp den i olika former och sådär. Det finns alltså många sådana tänkare som har gått igenom det här tidigare, och då pratar jag inte om väldigt långsiktiga Platon eller Sokrates. Nej, jag pratar om nutida, närmare, bara ett par år tillbaka sådär. Folk som har kunnat se den här utvecklingen. Men ändå rullar den på. Journalist och teaterman som på 1830-talet kämpade för rätten att fritt öppna teatrar i Stockholm. Han sände en stridström av klagobrev i denna fråga till myndigheterna. Jag såg det senaste gången när jag läste ur Stockholms historia under 1950 år av Lars Eriksson. Och nu ska jag fortsätta läsa på det jag hade tänkt att läsa igår. Jag hade tränat, men så kom vi inte ut i sändning här. Men det ordnar sig i alla fall idag. Då ska vi se. Lindberg angrep bland annat familjen de Bruins privilegium att bedriva teaterverksamhet på Djurgården. För det är nämligen så att vi nu går in på kapitlet Livets goda, och då handlar det om teatrarna i Stockholm och vilka olika scener som fanns här. Vi kommer komma in på cirkus lite senare också. Det är ganska intressant. Själv förnekades Lindeberg att driva teaterverksamhet på Djurgården, medan familjen de Bruins hade privilegium att göra det. Så Lindebergs skrivelse blev allt mer hetska. Och Karl den 14 Johan angrips personligen. Detta ledde till att Lindeberg anklagades för majestätsbrott och dömdes till döden. Regeringen hade tänkt att statuera ett exempel, men var samtidigt inställd på att bevilja Lindeberg förväntade nådansökan. Problemet var bara att Lindeberg inte ansökt om nåd. Så den smått absurda situationen uppstod att en dödsdömde vägrade ansöka om nåd och myndigheterna för allt i världen inte ville låta avrätta honom. Allt medan den utsatta dagen för avrättningen närmade sig. Räddningen kom när någon upptäckte att det hade gått exakt 24 år sedan Karl Johans landstigning i Sverige år 1810. Ja, det här gav anledning att genomföra en benådning av fångar som gjort sig skyldiga till högmålsbrott. I praktiken så var Anders Lindeberg den enda som kom i fråga för amnestin. Men han ville inte lämna fängelset. Utan fångvaktarna fick lura ut honom på gatan och sen slapp så igen fängelseporten så han inte kunde ta sig in igen. Sannolikt är Anders Lindeberg den enda fånge som varit mest motvillig att lämna ett fängelse i Stockholm. I den teatervåg som drog fram över Stockholm på 1840-talet blev August Blanc en av de mest folkkära pjäsförfattarna. Medan Jenny Lind, den svenska näktergalen, trädde fram som den romantiska operans och romansångens primadonna. En viktig förklaring till Blancs popularitet är att han var en av de första i svensk teaterhistoria som lät vardagliga miljöer och människor framträda på scenen. Ackompanjerade av sånginslag som hade tydliga släktdrag med Bellmans stickning eller Gunnar Wennerbergs Gluntarne. Här steg det svenska lustspelet fram i full blom. Med småborgerliga figurer som agerade i scener som varje stockholmare kunde känna igen. Bland de populära uttolkningarna av Blancs texter var Jean Högqvist och hans syster Emily. Men Jean hade påtagliga alkoholproblem. Och när Nya teatern 1843 skulle sätta upp Blancs kanske mest populära pjäs, Positivhalaren, så fick man först lösa ut huvudrollsinnehavaren Högqvist ur häktet innan premiären kunde äga rum i Kungsträdgården. En folkligare scen tillkom när Södra teatern öppnade vid Mosebacke 1853. Och här kom även genombrottet från arbetarteater äga rum. Och det skedde med Emil Solas Fällan år 1880. I den andra änden av staden tillkom också en teater, Ladegårdslandsteatern, senare Folkteatern eller Folkan 1856. Den stora teatervågen under 1800-talet kulminerade 1880 när Kungliga teatern Dramaten satte upp Henrik Ibsens Ett dockhem. År efter satte Nya teatern upp August Strindbergs Mäster Olof. En Stockholmsteater satte upp en Stockholmsförfattares historiedrama som hämtade sitt motiv i stadens egen dramatiska historia. Nya scener tillkom med Vasateatern 1886 och Oscarsteatern 1906. En viktig milstolpe i Teaterstockholm var också när Kungliga teaterns nya palats vid Nybroplan invigdes 1908. Dessförinnan hade Dramaten allt sedan 1863 hållit till vid Kungsträdgården. Och detta är en byggnad som efter teaterns flytt revs för att bereda plats för Enskilda bankens nya byggnad. Flera av Stockholmsteaterna ägdes eller hyrdes av huvudstadens största teaterkung genom tiderna, Albert Ranft. Han regerade sitt välde från ett kanslirum på Svenska teatern i hörnet av Blasieholmsgatan och Teatergatan. Han krönte dessutom sin karriär med att bli operachef 1908. Här på Svenska teatern tog Ranft emot en strid ström av pjäsförfattare och skådespelare som sökte en plats bland tiljorna. Ernst var en bister och fruktad man. Det berättades i samtiden att stenläggningen på trottoaren utanför Svenska teatern var nedsjunken av alla oroliga steg som tagits där i väntan på den store och fruktade Ernst skulle tillåta audiens. Och därmed hade viktiga komponenter även i 1900-talets teaterliv lagts. Men det skulle snart få konkurrens från ett oväntat håll. Biograferna och publikidrotten. Ja, där stänger boken för idag, men kan lova att vi ska titta vidare igen imorgon. Om datorerna som medier så sänder vi mellan 7 och 8 imorgon igen. God morgon, det här är Radio Nacka 99,9 och RadioLars.com. Ansvarig utgivare är Radioföreningen Nacka. Och nu är klockan strax 8. Vi säger tack och adjö. Ha det så jättebra.